Då var det dags för ett avsnitt från arkiven här igen. Och vi har ju med tänd fackla tagit oss igenom de här tunnelgångarna. Jag älskar den här metaforen, det går ju inte att sluta med den. Och till slut har vi då landat framför en av de här många gångarna där lådorna står uppradade. Vad är det vi har hittat, Robin?
I vårt kartotek med välsorterade kartongbitar så står det den 7 januari 2017, avsnitt 136, hundavsnittet.
Ja.
Då skrev jag, människans bästa vän är även vårt äldsta husdjur. Ett avsnitt om två arters gemensamma historia. Med Pompe, Laika och många fler toppenjyckar.
Ja, jag vet ju att du fick din inspiration till det här avsnittet som vi kommer att höra i början av avsnittet från dina föräldrars hund som de hade skaffat då. Hur mår den här hunden nu för tiden?
Molly mår jättebra.
Molly heter hon.
Ja, hon har ju fortfarande underbett. Men hon är en glad och sprudlande härlig pudel. Älskar barn.
Ja, men det ser man. Så det här avsnittet är då tillägnat Molly, kan man säga.
Så är det.
Hej och välkomna till en ny säsong av Sveriges allra mest inaktuella podcast. Vi ser fram emot ett nytt år, 2017, och ställer oss frågan om inte detta har all potential att bli poddens bästa år hittills. Är vi på historiepodden kanske som Seinfeld, att visst, de tre första åren de var okej. Bra till och med ibland, men det är verkligen, det är nu det lyfter. Jag som pratar heter Robin Olofsson och med mig så har jag Daniel Hermansson. Vi är goda vänner, det är inte tu tal om saken. Men även om människor behöver andra människor, för att parafrasera en norsk ungdomsserie, så behöver vi tydligen djur också. Så detta avsnitt kommer ställa den historiska strålkastaren på vårt allra äldsta husdjur och människans bästa vän. Jag mötte Lassie, who let the dogs out, dogs of war, får man ta hunden med sig in i himlen, tut tut, nu kör vi igång podden.
Välkomna till historiepodden.
Det var en så lång, den har väl jag klippt bort nu, men det var en så lång paus innan du började prata, ja, så det blir så här nerv i luften.
Man inser ju att nu börjar vi ett nytt år här, och vad ska man inleda med? Då är ett välkommen ändå ganska lämpligt.
Ett välkommen är alltid välkommet.
Ja, och det är precis där man ska vara här till våran podd.
Har du haft ett bra lov hittills?
Ja, tack. En av de större begivenheterna det här året var väl i måndags när vi befann oss i TV4 Nyhetsmorgons studio där.
Mm, just det. Klippet finns tillgängligt via TV4 Play om ni vill gå in och titta på oss när vi sitter och myser i soffan.
Med Peter Gide och Soraya.
Ja, det var riktigt fint. Men fy katten, vad skönt det var att vila upp sig lite grann. Vi har ju haft ett kort uppehåll, det har ni märkt, ni som sitter och uppdaterar fiden varje söndag. Jag har ätit lax så att norska statens redan utmärkta ekonomi nu har sitt på det torra för en lång, lång tid framåt.
Får jag fråga, inte för att det här har jättemycket med ämnet att göra, men har du någonting du ska komma fram till här?
Jo, nej, men
för annars vill jag bara fråga, äter du norsk odlad lax?
Ja, men
och följdfrågan blir då naturligtvis, har du ingen skam i kroppen?
Man ska inte äta den norska odlade laxen.
Och därför gör man ju inte det heller.
Nej, fast ibland gör.
Inte om man kan få tag på naturell.
Naturell lax.
Ja.
Ja, nej, det är väl klart jag hellre har vildfångad lax. Den är mycket godare också.
Ja, nu ska du inte fastna i det här.
Mm. Nej, jag har faktiskt en poäng som jag hade tänkt komma fram till.
Ja.
Och jag var så trött innan vi tog ledigt. Det var ju min tur att komma på ett ämne. Och jag var helt blank. Jag kunde inte tänka en tanke. Och så satt jag där i soffan hos mina föräldrar. Och de har skaffat en ny hundvalp, en söt liten pudelflicka. Och jag bara, hund? Kanske? Man är på den nivån att man
det bara ser blir.
Ja, precis. Det hade lika gärna kan bli gardin.
Osthyvelns historia.
Men jag sa hund lite frågande och du, ja, kanske. Och sen när vi började tänka, ja, men det är väl ganska intressant.
Ja, ja, men det är det ju faktiskt.
Så att det blev hundens och människans gemensamma historia som är det här avsnittets lilla tema. Men, för ni som är oroliga, jag är tillbaka. Gud vad många bra idéer jag fick efter att jag fått sova och vila några dagar. Jag har fullt med bra idéer för hela året nu. Gud vad jag har planerat.
Det låter nästan lite oroväckande här, men... Det är jättebra. Nu kör vi, tycker jag.
Det tycker jag också. Och glöm inte bort att i slutet av det här avsnittet finns ett Historiska hatten med Karl den tionde Gustav. En av historiepoddens återkommande favoriter. Så gå in och lyssna på det sen. Eller fortsätt lyssna, så kommer det. Och gå in och kommentera på Facebook sen.
Just det. Fortsätt helt enkelt bara.
Ja, precis. Nu kör vi igång.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning, och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
Innan vi slog igång inspelningslampan så började vi skryta om vem som hade lyckats gå längst tillbaka i historien. Och jag sa 5000 år och du 15 000 år, och jag drog 16 000 år. Och då sen brädde du mig och sa jag börjar 30 000 år tillbaka i historien.
Mm.
Och då har ju du vunnit den här kronologikampen. Det enda jag kunde säga var ju stjärnstopp. Det går ju aldrig slå. Få höra nu. Vad hände för 30 000 år sedan?
Först och främst så lär vi veta ut lite grann här. Det finns en familj som kallas för hunddjur.
Mm-hmm.
Och det ingår då bland annat hunden, våra tama hundar alltså.
Ja.
Sen finns det 36 andra olika arter som ingår i det här familjegänget.
Ja.
Och det är bland annat då vargen, schakalen, den australiska dingon.
Maybe the dingo ate your baby.
Räven.
Mm?
Vad var det för referens? Nu?
Seinfeld.
Ja.
Fortsätt, den australiensiska räven.
Och coyoten.
Ja, öken vargen. Mm.
Och då har man genom DNA-forskning på 90-talet slagit fast att de två alternativ som fanns till varifrån hunden kommer, det var ju då vargen eller schakalen eller kojoten. Och det är ju tre alternativ. Men det är två alternativ som ryker bort där,
ja,
med hjälp av DNA-tekniken. Och det var ju då schakalen och kojoten.
Mm.
Och då blev det vargen kvar.
Mm.
Så ursprunget för hunden som vi känner den idag är alltså vargen från början. De har väldigt likt DNA faktiskt.
Ja, precis. Alltså, min förståelse, och när jag säger min förståelse, det som jag läste på Nationalencyklopedin är att en genetisk analys av mitokondriellt DNA från hundar över hela världen har lett fram till någon sorts slutsats om att alla nu levande hundar har sitt gemensamma ursprung från en grupp vargar som tämdes i Asien söder om floden Xiangyang för typ 16 000 år sedan.
Ja, det är Peter Savolainen som är en DNA-forskare på KTH som han kom fram till bland annat.
Mm-hmm.
Och han är inte ensam om att tycka och tro saker och ting då, men det här verkar ju vara det som gäller för tillfället. Men då tänkte jag ändå påpeka att det finns andra idéer kring det här också.
Okej.
Någonstans, för man har ju hittat hundkranier som är uppåt 30 000 år med.
Mm-hmm.
Och då säger ju Savolainen också att ja, så kan det vara. Men han sätter ändå sina pengar på att framförallt vid 15 000 år sedan, då är man säker på att då har hundens nuvarande DNA verkligen slagit fast att där fanns dagens hundars
okay.
förebild, så att säga, eller föregångare.
Så att ska man sätta pengarna på någonting säkert så är det... Det är där man
där har vi hundar helt enkelt.
Ja, men man kan ju gå på höga odds också. Mm. Kan man vinna mer pengar.
Och då landar man ju någonstans kanske som mest 40 000 år tillbaka. Men man har ju som sagt från 33 000 år ganska säkert ändå hävdar en del. Det finns olika bud på det här med olika årtal och teorier mellan olika forskare. Och vissa menar då att processen pågick på flera håll samtidigt. Det är ju inte den här Savolainen och de här andra då vissa av dem, utan de menar att det är då runt Kina. En del säger Mellanöstern och en del menar på att vi har ju hittat kranier i Sibirien och i Europa och sådär.
Mm.
Men det här kinesiska spåret är ganska hett då. Och det intressanta här är då att här har vi två av de värsta rovdjuren man kan tänka sig.
Vargen och?
Människan.
Aha.
Och de två ingår en allians med varann. Och finner varann. Och det gör ju då att de blir ganska oslagbara tillsammans sen.
Mm.
De första vargarna tämmer sig själva på sätt och vis. Går de flesta teorier ut på. Även om inte de äldsta teorierna går ut på det. Utan snarare att några människor hade hittat en bunt vargar kanske. Och sen tämt dem.
Ja.
Men det blir alldeles för riskabelt för de stackars människor som ska försöka tämja dem. Så mer sannolikt är att vargarna själva uppsökte människor när de var nomader och åt av deras avfall, slaktavfall, fiskrens och matrester och sånt där.
Mm,
och även annat avfall, då mänskliga avfall och så. Och det ska då vara ett, har jag läst, en rest av varför nuvarande hundar tycker om att äta skit. Från det här förstadiet då i processen när man höll på att gå från att vara varg till hund. Ja, bli hund.
Okay. Det är ju häst. Dynga är ju det bästa hundar vet. Ja. Top notch, 10 av 10.
Okej. Den här mellanperioden, jag ska säga, när de här vargarna rör sig runt människornas olika tillhåll, grottor och hyddor och sådär. Det är ju en period då när den blir beroende av människans livsmiljö. Ungefär som råttor och duvor är idag. Bor i, alltså, deras nisch är att leva av människornas rester, kan man säga.
Mm.
Vi är lite mer accepterande mot duvorna än mot råttorna, men det är ju fortfarande samma, de har samma affärsidé, kan man säga. Enligt en teori så var det bara vargar som hade lärt sig att lära sig i närheten av människor som överlevde istiden i Europa. Och skillnaden mellan hund och varg är inte bara att hunden är tam ju.
Nej.
Utan det finns gener i hjärnan som har gett hunden ett annat beteende över tid. Och matsmältningssystemet är annorlunda. En hund kan ju äta lite av varje, inte bara kött alltså, utan den kan ju leva på spannmål och rotfrukter och sånt där.
Ja, de är inte alls kräsna.
Nej, medan vargen är mer beroende av protein och kött då.
Mm, precis.
Hunden och människan börjar, som från början då var någon form av förhund, det vill säga kanske någon varghundsliknande, de börjar jaga tillsammans. Och då blir människans intelligens och kommunikationsförmåga med varann tillsammans med hundens snabbhet och luktsinne. Det är inte kul att vara en jättestuts eller en mammut då inte.
Nej, de ligger väldigt illa till. Jag tycker det är intressant, man har gjort studier på alltså jägarfolk som existerar i vår samtid. Och där har det visat att grupper av jägare som jagar tillsammans med hundar, de är så pass mer effektiva, alltså uppemot 75% mer effektiva än grupper som jagar utan hundar. Mm. Så det är ju en enorm skillnad, även med väldigt primitiva jaktmetoder, att ha en hund och att inte ha en hund.
Ja, och det här är då fastlagt i princip att det är 15 000 år tillbaka och det är ju före vi är bofasta.
Mm.
Så det är alltså inte kon, fåret eller geten eller hönan eller grisen som är människans äldsta kompis. Det här är ju ett uttryck då att hunden är människans bästa vän. Men det ligger ju något i det här med, för att det är den första djuret som vi har nära oss och lever som, ja, som säga, kompis med.
Ja, det är en win-win situation. Jag tycker det är intressant, det finns en brittisk veterinär och författare som heter Bruce Fogles. Jag är ganska säker att hans hypotes är rätt utskälld, eller jag tror det i alla fall.
Och det är en vansinnigt rolig metafor, eller begrepp, eller måste säga, att den är utskälld.
Ah, det, jag tänkte inte ens på det. Nej. Men det är bra att du har huvudet på spiken.
Just det.
Han menar att människan började inte hålla vargar och hundar och så tama eftersom man hade nytta av dem. Som många andra menar, för att man jagade eller för att de är så bra på vakta. Alltså när man är nomader så är det ju jättebra att ha hundar som sover runt omkring en, för de kommer börja skälla när fienden närmar sig.
Mm.
De Fogel menar att människan har alltid tyckt att valpar är söta. Och det är när man ser den där lilla grejen tulta runt och skälla och busa och ha sina stora tassar. Tassarna växer så snabbt och benen så långsamt och de bara faller över sig själv och man drunknar i deras ögon och man kan inte göra annat än att falla som en fura. Och ur den liksom känslan så har sen då all praktisk nytta uppkommit. För hunden försöker alltid anpassa sig till en flock och försöker ge sig själv uppdrag. Hitta vad kan jag göra här, hur kan jag bidra till den här gemenskapen vi har.
Ja, det skulle ju vara då man sammanfogar de här idéerna med att vargen först lever nära människan och sen då börjar förändra sig i genuppsättningen och så. Jag tror inte att det var några människor som blev helt betuttade i hur små vargar såg ut från början.
Men vad söta de är.
Och livsfarliga när mamma varg dyker upp, så att jag tror inte det. Men det ligger ju en del i det där, och det kanske man ska komma till här snart. Men alltså även i de äldsta bofasta platserna som man har hittat så är det enda djuret man har hittat vid de utgrävningarna hundar. Det finns en ganska uppmärksammad forntida hund från Israel som man grävde ut en boplats ifrån på 70-talet som heter Ein Mala. Mm-hmm. Då har arkeologer hittat ett komplett skelett av en hundvalp som är cirka 12 000 år gammal i en grav där. Och i graven så ligger också ett skelett från en kvinna som har den ena handen då har lagts på valpen. Och det liknar ju onekligen en slags kärlekshandling att handen har placerats som den har gjort.
Ja, klappa valpen.
Mm.
Jag trodde först att du skulle foga in någon typ av skämt om hunden i Barna Hedenhös där.
Nej, det hade jag inte tänkt.
Det finns ju fler spår än de här gravarna. Var det i Israel, sa du?
Mm.
Vi har ju 12 000 år gamla grottmålningar i södra Afrika som föreställer hundar. Det finns de här lerfigurerna från Irak. De är väl 6 500 före vår tideräkning. I de här gamla egyptiska gravarna så är ju hur många hundtyper som helst porträtterade också.
Mm.
I Lund på 5000-talet före vår tideräkning så finns det väl också spår av hundar. Så att överallt kan man hitta det.
Tittat i en text också från tidningen Allt om vetenskap där man har i slutändan en teori också som låter så här då. Könsmogna vargar skäller inte, men valparna gör det. Hundens skall är alltså också en valpig förmåga som stannat kvar till vuxenstadiet. Hundar är därmed i en mening förvuxna valpar. Det är det som ger hunden dess barnsliga tillgivenhet och lekfullhet. När vargarnas halter av hormoner och signalsubstanser ändrades, då började det synas på dem. Så de ändrade även utseende då.
Just det.
Och sen avslutar man med ett mycket intressant konstaterande också om människan ju, i samma anda.
Okay.
Nämligen det här begreppet då neoteni, som betyder då att man fastnar i någon slags barnslig tillstånd. Och även i vuxen ålder. Och det är det hundar har gjort då. Eftersom i den här teorin då så är vargar, de skäller inte och de beter sig inte valpigt. Men det gör hundar då, de beter sig som små valpar.
Mm.
Och människan då är något åt samma håll enligt det här. Det är ett vanligt fenomen i naturen. Och ett viktigt redskap i evolutionens verktygslåda. Det är faktiskt så att människan också har förändrats genom neoteni. Vår ansiktsform till exempel är ett tydligt fall. Det mänskliga käkpartiet är en barnform av det framskjutna käkparti som vi ser hos våra närmsta apsläktingar, schimpansen och gorillan. Det är inte helt otroligt att många av våra sociala drag är utvecklade ur barnets tillit och behov av andra. En följd av det är i så fall vårt behov av ömhet och den unikt mänskliga förkärleken för att ta hand om andra djurarter.
Intressant.
Ja, eller hur? För då har ju både människan och hunden på något sätt haft samma utveckling och sen har vi funnit varandra.
Vad heter det? Neoteni?
Ja.
Om det är någon lyssnare där ute som kan om genetik och neoteni och grejer, skicka gärna ett mail på historiepodden@outlook.com. Stämmer det här? Finns det något här? För det är superintressant alltså.
Ja, och det betyder alltså inte att man går bakåt i utvecklingen, att det är en dålig sak.
Nej.
Uppenbarligen.
Utan genom barndomen kan man gå framåt till utvecklingen.
Ja, tydligen.
Ja. På tal om utveckling då, vi har haft hundar i tusentals år och tidigt så börjar människan avla fram olika varianter av hundar genom att helt enkelt avla på de mest avvikande valparna i en kull. Om du tar alltid den minsta, framförallt någon som är kanske till och med har något fel och har blivit mindre av en anledning, så kan man ganska snabbt få fram en otrolig genetisk spridning när det gäller hundar. Från antiken har vi så kallade molosserhundar, eller Alano, Matin eller Mastino, som var en större dogg-typ, alltså tänk bulldog och liknande, som användes dels för att vakta boskap, men som även fördes med i strid. Och de här hundarna finns avbildade i de här assyriska relieferna. Assyrierna var ju ett jäkla rövargäng.
Ja, det får man ju kalla.
Ja, och vi har inte så mycket kvar av assyrierna annat än de här fantastiska relieferna. Och på de här relieferna så finns då de här hundarna kvar.
Rövargäng.
Ja, men det var en krigisk civilisation.
Ja, jo.
Det är poängen jag vill göra. Utseendemässigt kan ni tänka en mastiff. Stor, stark, långa ben och lite hoptryckt nos. Jag tänkte visa dig en bild, Daniel.
Vad vill du att jag ska säga om det här? Du vill väl förstås att jag ska beskriva det som vanligt.
Ja, jag tänker att det är otrolig detalj i den här reliefen. Man ser käkmusklerna på hunden också.
Mm, och den står och nosar i en annan hunds röv. Apropå rövargäng.
Verklighetstroget.
Ja, och ja, men det här är ju som sagt en relief då. Och de håller ju hunden i ett koppel där. Och den är väldigt uppenbarligen stark, hunden.
Ja, och det finns många såna här idéer då. Eftersom de här gamla avbildningarna av hundarna påminner mycket om moderna hundar. I det här fallet mastiffen. Gå in och googla mastiff om ni inte vet hur den ser ut. Så vill man gärna mena att de moderna raserna har väldigt gammal historia. Om man går in på Svenska Kennelklubben och läser om just mastiff, då står det så här. När romarna invaderade England runt år 55 före Kristus fann de en stor hund, lik dagens mastiff. De blev mycket imponerade av rasen och tog med sig några tillbaka för att användas på stridsarenorna. Genom historien har rasen gått från stridshund till gårdvar till den sällskapshunden är idag. Och så går det vidare lite grann sådana saker. Och det här är klassiskt i rasstandard att man skriver en lite vag historisk berättelse, men det kan vara värt att poängtera att de uppgifterna som om ursprung som anges i såna här texter, de är alltid, eller oftast i alla fall, baserade på antaganden. Man ser likheter med gamla hundar och då säger man att ja, men så här lång historia har den här hunden. Men man kan egentligen inte belägga våra moderna raser längre tillbaka än 1700-1800-tal i regel.
Nej, det är ju ett väldigt avlande sen.
Assyrierna och romarna, de var väl stridande civilisationer. Ja, inte bara stridande, allra helst inte i romarnas fall. Men nu förenklar jag för att göra en poäng här. För när man strider, då behöver man kraftfulla hundar. Hundar med käkar och muskler och långa ben som orkar marschera långt. Men om man inte strider, om man sitter i ett tempel och är rädd för onda andar, vad behöver man då?
En cockerspaniel.
En vacker liten cockerspanielflicka. Nej, inte en cockerspaniel. I Kina så hade man ju palatshundarna som hade en del i en sorts religiös verksamhet. Fram till 400-talet före vår tideräkning då, så användes palatshundarna för att skrämma bort onda andar. Och då ville man ha små hundar som såg lite galna ut. Tanken är då att till exempel Chow Chow och pekineser och de här små hundarna med lite märkligt utseende är ett arv från den här typen av kinesiska dvärghundar. Det finns andra dvärghundar också. Den grekiska författaren Xenofon, den äldre.
Mm.
Känner du till honom?
Mm.
400-talet före vår tidräkning tror jag vi är då. Beskriver vad han kallar bäverhundar. det är i princip taxar. Okej, nu har vi pratat lite grann om hunden och människans generella historia tillsammans. Nu tänkte vi lyfta fram några kända hundar från historien eller från mytologin då.
Mm.
Och ska vi i kronologins
namn,
tack, börja på antiken då. Jag kom att tänka på Argos.
Argos.
Mm. För nu är vi i den klassiska litteraturen, så klassisk som litteratur någonsin blir, nämligen i Odysseen. Det är ju tillsammans med Iliaden, antikens stora versepos. Och då är vi på 700-talet före vår tideräkning när det här blir nerskrivet. Man är ju blödig ibland.
Mm.
Jag har lättare att bli blödig när det är berättelsen om djur än om människor.
Mm.
Och det är ju märkligt, så borde det inte vara.
Nej.
Men det ligger närmare. Det finns ett avsnitt av den animerade serien Futurama som heter Jurassic Bark. Och det är en sån här fruktansvärd historia om... Har du sett Futurama någon gång?
Ja, jo.
Det handlar ju om en människa från vår tid som hamnar i framtiden. Och i det här avsnittet får man då följa den hund som han lämnade i dåtiden. Och själva grejen är ju då att den här hunden sitter kvar och väntar år efter år på att sin husse då ska komma tillbaka. Men husse kommer ju inte tillbaka, för husse är i framtiden.
Mm.
Och det finns ju såna här berättelser, och det dyker upp då och då i media om... Jag menar, någon hund som vars husse eller matte har dött och som varje dag väntar på bussen på att husse och matte ska komma hem, eller som varje dag går till graven eller någonting.
Jag vet... Gör det där, vänta, nu ska vi se här, bara för att bena ut, vart har du hört det här?
Jag såg en sammanställning av såna här berättelser på Wikipedia tidigare. Men, och det var länkar till olika artiklar. Jag vet inte hur stor sanningshalten är. Det här låter ju lite grann som myter också, därför hundar är ju väldigt bra på att gilla läget också. Men det här vänskapsmotivet som förekommer till exempel det här Futurama-avsnittet då, mellan matte, husse och en hund, det är inte ovanligt även i mer uppburen litteratur än Futurama. Och för att koppla an till tidigare nämnda Odysseen, vad händer i Odysseen egentligen? Jo, redan i Iliaden får vi ju träffa en bikaraktär, Odysseus. Han har inte stor roll där, men han kommer ju med det här förslaget att, hörni, ska vi inte bygga en häst? Och smuggla in folk. Den trojanska hästen, det ligger Odysseus bakom. Han är en grekisk kung från ett litet rike och han är slug som en räv. Absolut inte slug som en hund. Hundar har andra kvaliteter än just slughet. Men i Odysseen då så intar ju Odysseus huvudrollen. Och vi får ju följa den strapatsrika resan som ska ta honom från kriget borta i Troja. Hela vägen hem till Ithaka där han bor. Problemet är ju det att han har ju varit borta 10 år och krigat. Och sen på vägen tillbaka så träffar han ju på en cyklop. Och den här cyklopen har ju en pappa som heter Poseidon. Och Odysseus, sin vana trogen, kommer ju undan cyklopens fälla, eller cyklopens grotta snarare, genom att lura honom på ett slugt sätt. Han säger att jag heter ingen. Så när han sen börjar döda cyklopen och cyklopen ropar på sina bröder... Och bröder bara, vad fan tjatar du om? Ingen gör mig illa, ingen dödar mig. Nej men då så. Vad är det att klaga över? Och det här är Odysseus superstolt över. Så han säger åt Poseidon: hörru du, gode smart kille jag är, lurar dig. Det här gillar inte Poseidon. Det är hybris att sätta sig över gudarna. Och Odysseus hittar inte hem. Så han är 10 år till ute på till havs.
Just det.
20 år allt som allt.
Det är lite... Det är ju väldigt märkligt att hamna så snett i det lilla havet.
Aha.
Men det är klart, om en gud är med och fingrar i omständigheterna så blir det lite jobbigt.
Ja, och det är det som är problemet här, att han har haft Poseidon emot sig. Men den stora finalen i Odysseen, det är ju hemkomsten. Inte bara för att Odysseus kommer gå bananas och dräpa alla de friare som är där för att gifta sig med hans förmodade änka Penelope. Det är ju till sist måste ju, jag tror att det är Athena som går ner och bara, nu Poseidon, nej, nu Odysseus, så lugnar vi oss här.
Det var hon, Cruz.
Penelope Cruz, ja. Det var hon.
Nej, eller? Nej.
Nej. Men Odysseus, när han kommer hem, då är han förklädd. Han är utklädd i tiggare och så, drar något gammalt över sig. Och ingen känner ju igen honom. För det är en 20 år äldre man. än den yngling, den storslagna yngling som åkte därifrån. Gamla vänner som Eumaeus som träffar honom där känner inte igen honom alls. Men, och nu tror jag ni vet vart det här är på väg. Argos. Den...
Är hunden 20 år gammal?
Ja.
Oh, okay.
Hunden har blivit fruktansvärt gammal. Och den unga och skickliga hund som Odysseus själv tränade. Han lever. Och han är ett vrak. Han ligger där loppbiten och misskött just på en hög med dynga.
Mm, då trivs han väl.
Men vem är den enda som känner igen Odysseus? Det är ju Argos såklart.
Ja.
Och när Odysseus kommer hem så känner han direkt igen sin husse. Reser sig upp, viftar lite grann på svansen, faller ihop. För att då, nu har jag gjort mitt, eller nu jag fick återse min älskade husse.
Jag håller ställningarna här tills... Ja, men det här är ju... Det är blödigt.
Ja, det är superblödigt.
Och det visar ju på någonting ändå också att... egenskaper hos hundar som människor tycker om.
Ja, verkligen. Jag tänkte bjuda på några av citaten från Odysseen då. Nu tänker jag inte läsa i hexameter, för det klarar jag inte riktigt av. Plötsligt en hund som där låg, då lyfte huvud och öron. Argos, Ulysses hund, som han själv, ståndaktige kungen, hade fött upp. Och så hoppar vi lite grann. Där låg nu Argos, hans hund, och var full av krälande otyg. Nu, då han kände Ulysses igen som stod i hans närhet, började genast han vifta med svans och med öronen sloka. Men han ej orkade mer, då han ville därefter sin herre komma närmare. Närmare komma till och med. Då strök sig en tår ut ur ögat Ulysses, vänd från Eumaios bort, som märkte det ej.
Mm.
Odysseus gråter en ensam tår, vänder sig bort från de andra, för de får inte veta att han känner igen någonting där. Det är ganska fint det där. Sen jag har googlat runt lite grann och läst olika tolkningar på det. För det är ju såklart att alla litteraturvetare, vad står Argos för? Vad står den här relationen? Och vissa bara tolkar det som, men det är människa och hund. Det är så rå och omedelbar relation, så nära man har. Medan andra menar att Argos fungerar i eposet som en symbol över hur Ithaka har mått under kungens frånvaro.
Men jag tycker jag låter för djupt då.
Den yngre generationen har inte skött det som den gamla, modiga generationen har lämnat efter.
Det är ju en hund och en husse det här.
Ja, men om man får veta också lite längre då att den här hunden var så bra jakthund, fantastisk jakthund. Sen åkte kungen iväg och de tärnor som var satta att sköta honom har misskött sig. Ni vet hur det är, man kan inte lita på folk. Så fort mästaren åker därifrån så slutar de göra sitt jobb.
Mm.
Det finns ju något fint där, liksom hemkomsten och... De känner igen varann och att den här ganska egoistiska hjälten som Odysseus ändå är. Han gråter inga tårar över alla de männen som cyklopen äter upp till exempel. Men han gråter en tår över sin hund.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Då ska vi fortsätta med några kändishundar.
Mm.
Eller åtminstone hundar som har haft kända ägare.
Ja.
För det finns ju några sådana med.
Churchill hade en pudel, vilket jag tyckte var ironiskt för att det är en man som aldrig pudlar själv.
Nej. Hitler hade chefer, tyckte han om.
Ja.
Blondie, som inte Eva Braun tyckte om däremot.
Nej.
Eftersom hon var svartsjuk på Blondie. Men Hitler var ju väldigt förtjust i Blondie. Och testade till och med de här cyanidkapslarna på henne.
Okej. Okay.
Hon var ju med i bunkern hela vägen in i mål.
Ja.
Men det var inte Blondie jag skulle prata om. Det var det som förledde mig här med Churchill och gänget. Utan Pompe.
Ja, nu är det Karl den 12:e.
Lite kort bara. För jag har inte järnkoll på vad pomparna var för hundar ens. Utan, för det har inte framgått riktigt. Men Karl den 12:e då, svenska kungen, i början på 1700-talet. Han hade ju 300 totalt som i tur och ordning hette Pompe. Den första dog 1699 och därmed så blev den kvar hemma i Sverige och har till och med en liten grav här i Stockholm.
Okej, okay. Vet du var?
Carlsbergs slottspark.
Okej.
Okay. Har jag precis kollat upp här.
Ett trevligt litet utflyktsmål.
Ja, jo. Men sen var ju dags för nya pompar. Han hade med sig 4 hundar ute i fält och han var väldigt hundkär.
Mm.
Och de hette då Cesar, Snushane, Turk och sen har vi Pompe.
Alltså det är bra namn på hundar.
Mm. Och Pompe ska väl då anspela på Pompejus.
Aha.
Förmodligen. Och Pompa och Ståt och sånt där.
Ja.
Och det här var då Pompe nummer 2. Han kommer ha en tredje Pompe senare, 10 år senare.
Ja.
Alla de här andra gick ju dog efterhand, men Pompe nummer 2 här levde ju lite längre, ända till en morgon under 1703 när man låg och belägrade den polska staden Torn.
Mm-hmm.
Då vaknade Karl den 12:e upp en morgon i sitt tält, i sängen där, låg ju Pompe stendöd vid foten på honom. Det var tråkigt.
Mycket tråkigt.
Ja, och han skrev om det i brev till sin syster också. Att det här var ingen bra morgon.
Nej.
Han var väldigt ledsen över det.
Ja.
Men sen har ju då Israel Holmström, någon slags generaljurist vid armén, också skrivit en dikt om Pompe här. Pompe, kongens trogne dräng, sov var natt i herrens säng. Sen av år och resor trötter, led han av vid kongens fötter. Mången stolt och fager mö önskade som Pompe leva. Och det här tyckte ju en del lite väl vulgärt. Men kan man verkligen säga så här om kungen? Och han enväldiga kung och så. Men ja, det kunde man tydligen. Och det fortsätter även här med 1000 hjältar eftersträvar att få så som Pompe dö. Ja, jag vet inte hur hjälteaktig Pompe var, men han var ju med där ute i fält i alla fall.
Ja, han har gjort ett avtryck på kungen.
Ja, och ja. Ja, det är ungefär som, utan att dra några jämförelser i övrigt, jag hade ju mina katter som jag döpte till Valdemar allihop. Det kanske är av enkelhet som man döpte alla till Pompe hela tiden. Nu kommer vi till en sån här riktig favorithistoria.
Mm.
Jag blev lite bekymrad innan när du satt här och var lite raljant över det här med att det kanske inte riktigt var sant att hundar satt och väntade på liksom matt eller hus och sånt där. Och att man överdriver det där.
Ja.
Jag har en historia här som är helt sann. Och den är från Japan. Och det är en hund som heter Hachi.
Mm-hmm.
En hanhund av rasen Akita. Vi är 1924 och hunden Hachi är då en, ja, i princip en valp. Och de bor då i ett samhälle som heter Shibuya. Och den här hussen som han bor med, Hachi, heter Ueno och är professor då vid universitetet i Tokyo.
Mm-hmm.
Varje dag så tar professor Ueno tåget och pendlar dit. Det är ingen konstigt med det.
Nej.
Men varje dag så följer också Hachi med husse Ueno till järnvägsstationen och lämnar av husse där och sen går han hem själv.
Mm.
Och, ja, det kanske man kan tänka sig. Men ännu märkligare blir det då, eller uppseendeväckande i alla fall, när man får klart för sig att när husse Ueno kommer hem varje dag också, vid exakt samma tid varje dag med eftermiddagståget där, då är Hachi där på plats vid exakt det klockslaget och väntar på att husse ska gå av tåget. Och så möts de där väldigt glatt varje dag hela tiden.
Hundar blir ju väldigt bra på att lära sig rutiner och se samband och grejer. Mm. Så det är inte... Det är en läraktig hund skulle man kunna träna upp och sånt.
Jo, man har ju hört talas om folk som... De kommer hem vid ett visst klockslag efter jobbet. Och sen om man inte gör det, då har ju hunden vänt upp och ner på hela huset eller lägenheten.
Ja,
det har man ju hört folk berätta om. Men så, en dag, 1925... Då Hachi inte än är 2 år gammal, så står han som vanligt och väntar vid järnvägsstationen och husse kommer aldrig av tåget. Professorn har nämligen fått en stroke på universitetet under dagen och dött helt sonika. Släktingar till professorn tar hand om den här hunden, men Hachi rymmer hela tiden och så tar han sig till det gamla huset och så tar han sig till järnvägsstationen. Och varje dag på exakt ett klockslag så sitter lille Hachi trofast med förväntansfulla ögon och väntar på att husse ska gå av tåget. Varje dag. I 9 år!
Mm.
Jag repeterar. 9 år, 9 månader och 15 dagar. Det här är värt ett omg.
Ja, det är ett omg.
Och han blir ju en lokal kändis kan man säga vid den här järnvägsstationen då, ja. Från början så verkar också ha funnits vissa runt den här stationen som har kanske gett honom mat och sådär. Det är olika källor, så är det en trädgårdsmästare till professorn som tar hand om hunden. Och ibland så en gammal student till professorn som dyker upp också då, som heter Saito, vid den här järnvägsstationen. Och jag blev väldigt imponerad över den här oförtröttliga ritualen som Hachi visar upp.
Mm.
Och då börjar han forska på den här rasen Akita. Det finns bara 30 stycken levande hundar som är Akita-ras i Japan vid den här tiden, verkar som då. Som han kommer upp i alla fall. Och den här studenten Saito fortsätter också återkommande att komma till Shibuya då och då och träffa den här Hachi. Och så skrev han några artiklar om hunden som kom ut i någon sån här liten lokalblaska. Men sen då, efter 7 års väntande av Hachi, så kommer en av de här artiklarna in i Tokyos största tidning 1932. Och hela Japan imponeras över den här remarkabla hunden,
ja,
som har stått där och väntat så länge.
Det är otroligt lojalt.
Nationalhjälte. Och nu går ju allt att politisera. Då ska vi komma ihåg, vad är Japan för land vid den här tiden egentligen? I Japan har alltid lojalitet och familjekänsla och plikttrogenhet varit viktigt visserligen.
Ja.
Men under 1930-talet så är ju dessutom Japan på väg in i militaristisk tid och en fascistisk era.
Mm.
Och då är blind lydnad mot kejsaren det som man egentligen kräver, och i slutändan så, ja, det här kommer leda fram till kamikaze-piloter på 40-talet som ger sitt liv för kejsaren ju.
Blir stackars Hachi en symbol för blind lydnad inför kejsaren?
Precis det han blir. Det är visserligen senare som de här kamikaze-piloterna dyker upp, men det är ändå en slutprodukt ju. Hachi får ju mycket uppmärksamhet och blir ju, som du säger, national symbol för pliktkänsla. Men det är ju lite, man får ju tänka att det här är ändå före, alltså det är ändå före andra världskriget 1932-34, så att man ska inte lägga senare händelser på det här, men det är ju på väg åt det här hållet.
Ja.
Hachi får också en hedersändelse, Hachiko kommer han kallas. Och 1934 så avtäcker man en staty av Hachiko vid den här järnvägsstationen. Och Hachiko är med själv där mitt i uppståndelsen. Och det är så,
fattar ingenting.
Lyckligt tilldrag. Så nej, han förstår nog inte så mycket av den där statyn. Han hade väl hellre sett att husse steg av tåget till plötsligt.
Ja.
1935, den 8 mars, så dör han till slut efter nästan 10 års väntande. Regeringen utlyser direkt nationell sorgedag. Och den här statyn i Shibuya dränks av blommor då från invånarna. Hachis päls kommer att stoppas upp och finns på ett museum fortfarande. Kroppen däremot kremerar man och lägger i husses grav.
Ja.
Att Hachi uppmärksammade så här mycket gjorde att ändå att man noterar hur illa ställt det var med den här rasen Akita. Och med vissa ansträngningar så lyckas man ju få den här rasen att klara sig. Det stora provet var ju under andra världskriget när nästan inga hundar överlever till slut. Men man lyckades få den att överleva. Och Den här statyn smältes ju ner under kriget också, men så bygger man upp en ny efter och sådär. 1994 så lyckas man också restaurera en gammal grammofonskiva som hade gått sönder med Hatchis skall på. Och efter stor marknadsföring så spelar man upp Hachikos skällande i radio den 28 maj inför miljontals nyfikna lyssnare. Det tycker jag också är uppseendeväckande ändå. Det är ju stort.
Ja. Ja, absolut.
1987 så gjordes en film, en japansk film om honom. Den har inte jag sett. Men däremot har jag sett Lasse Hallströms film från 2009. Hachiko, en vän för livet, med Richard Gere som professorn där då.
Har Lasse Hallström gjort
den? Amerikansk tappning. Jajamän, jag såg den förra veckan och det var en mycket blöt historia, kan jag säga. Det var feel good känsla i hela filmen och mycket snyftande. Ja, jag är också blödig.
Ja.
Så den kan jag faktiskt tipsa om.
Det finns ju ett visst mått av ironi i det eftersom, eller ironi är det väl knappast, men Lasse Hallström breakar ju med Mitt liv som hund.
Mm.
Och tänk på Laika, den där rymdhunden. Henne stoppar de in i en Sputnik och skickar upp i rymden. För att ta reda på hur hon mådde skruvar de fast trådar till hjärnan och hjärtat. Jag tror inte hon mådde något vidare. I 5 månader fick hon snurra runt där uppe, tills massiken tog slut. Hon svalt ihjäl. Det är viktigt att ha sånt att jämföra med.
Ja, det där var ju då Laika det handlar om. Då har det ju uppkommit saker i efterhand som gör att det som grabben sa här i den här inledningen av filmen,
ja.
Inte riktigt stämmer tyvärr. Men vi ska väl börja, eller tyvärr. Men
nej, det kan väl finnas en tröst i att ja. Laika inte snurrade 5 månader uppe i rymden. Det finns ju en låt av Arcade Fire som vi har pratat tidigare om i bandet också, när de sjunger All by yourself, just think of Laika. Att om Argos och Hachi kanske är symboler för lojalitet eller hemkommande eller så, så är Laika mer en symbol för ensamhet.
Mm.
Att vara ensam i rymden månad efter månad. Vem var Laika? Det var en gatuhund från Moskva.
Så enkelt var det med det. Hon vägde 6 kilo. En tik som uppskattas ha varit ungefär 3 år när sovjetiska rymdforskare hämtade upp henne på något slags hundhem. Men då var det. De hade samlat in lite gatuhundar där. En blandras, så det är inte nödvändigtvis så att hon tillhörde någon av de här Laika-raserna.
Nej, precis. Laika betyder typ skälla eller liknande på ryska.
Mm. Men hunden är alltså inte bara den art som människan har levt längst med tillsammans, utan det är också den första art före människan själv som är ute i yttre rymden.
Ja.
Och det är också en stjärna i kanten, även om det är vi som skickar upp en stackars Laika.
Ja, vi får skjuta in en bisats där, tänker jag. Den första art från jorden. Ute i yttre rymden.
Det här var spännande.
Ja, men det är klart det finns utomjordingar.
Ja.
Det måste väl slå fast.
Nu ska vi se här. Slängde jag de här foliehattarna från förra året?
Men Laika är väl den kändaste hunden genom historien. Om man säger nämn en historisk hund,
ja,
tror jag de flesta säger Laika.
Det tror jag.
Därför att hon 3 november 1957, precis som du sa, blev första varelsen från jorden som dyker upp i yttre rymden. Farkosten som Laika åkte med hette Sputnik 2.
Hon hade ju med sig då mat och vatten i geléform och syre som skulle räcka i 10 dagar.
Mm.
Och planen var inte att hon skulle tas ner igen.
Nej.
Hon hade sensorer placerade på kroppen för att sända rapporter hem om puls och information om hur det stod till med organen och sådana där saker.
Det man var ute efter var ju att visa att däggdjurs blodomlopp klarade av att vara tyngdlöst.
Mm.
Det var ju det man absolut var ute efter. Och på ett sätt skulle man kunna kalla Laika ett PR-trick, för hon skjuts ju upp i och med 40-årsjubileumet av oktoberrevolutionen.
Mm.
Och egentligen var man inte så pass färdig med farkosten som man hade behövt vara. Många trodde att den skulle bli för varm, att Laika skulle dö av överhettning ganska snabbt, vilket Laika också gjorde.
Men det var ingenting man gick ut med förrän långt senare.
Mm.
Utan den officiella versionen var ju att från Sovjets håll att hon levde i en vecka. Och sen så dog hon helt smärtfritt där uppe.
Mm.
Av mat som man hade sett till att den skulle göra att hon somnade in och sådana saker.
Precis.
Det här var tyvärr ja. Inte sant. Utan det blev 40 grader i den där kapseln.
Mm.
Och det blev lite för varmt och hon dog av värmeslag och stress.
Ja.
Efter 7 timmar ungefär.
Nej, hon hade det nog inte så bra där uppe. Laika var inte ensam heller. Innan Yuri Gagarin åkte iväg så hade Sovjetunionen hunnit skicka iväg 36 stycken hundar. Och det var ungefär samma grej varje gång. De plockade in gatuhundar och så tog man sådana som var lugna till psyket. Tränade dem i några veckor genom att sätta dem i allt mindre burar så att de blev bekväm i trånga utrymmen. Och sen iväg. Jag hittade en Times-artikel, det är ett citat från en person som var med i Sovjets rymdprogram på den tiden. One of Laika's human counterparts in the Soviet space program recalled her as a good dog. He even brought her home to play with his children before she began her space odyssey. Mm. Och så här har vi citatet från Dr. Vladimir Jastokovsky. Laika was quiet and charming. I wanted to do something nice for her. She had so little time left to live. Hon fick leka med den här ryska rymdforskarens barn i alla fall.
Just det, för det här måste han ju ha skrivit på ryska då.
Mm.
Även om du läste på engelska.
Ja.
Det var ju stora protester mot det här. När man hade skickat upp Sputnik 1, den här satellitgrejen som snurrar runt, då var man ju rädd för att, åh herregud, ryssarna kommer att släppa atombomber på, så det var liksom det man var rädd för.
Mm.
Men som de stora protesterna handlar om. Men nu var vi ju snarare då att man hade en hund i den här kapseln som man inte tänkte ta hem heller.
Mm.
Och då var vi ju stora massdemonstrationer utanför de sovjetiska ambassaderna både i USA och i England.
Ja.
Med en massa arga hundägare.
I England så var det Daily Mail, skvallerblaskan, som tryckte upp stora löpsedlar. We can't bring her down!
Mm. Och det är någon form av, vad ska man säga, pionjärrörelse för de här protesterna mot djurförsök och sånt.
Mm.
Och det är väl ändå positivt att man fick igång en sån rörelse. För man hade ju tidigare före Laika skickat upp både apor och insekter och grejer. Att man, insekter kanske man kan ha ihjäl. Men alltså apor hade man ju skickat iväg med raketer upp som inte hade nått ytterrymden och de hade helt enkelt dött bara på vägen ut. Och det finns ju djurförsök i en massa andra sammanhang också,
ja.
Som är värda att protestera mot.
Ja, absolut.
Men det här blir väldigt uppmärksammat då givetvis, eftersom det också är en del av The Space Race i kalla kriget.
Precis.
Så det fanns ju förstås politiska skäl kan man tänka sig med, men amerikanerna var ju inte mycket bättre. De höll på med sina apor som sagt, men NASA försökte, de satte ju inte namn på sina apor efter det här för att de inte skulle bli kända. Det var ju först den här apan Albert, när man hade fått ner Albert igen eller vad han hette. Mm. Då gav man honom ett namn.
Mm.
För att då kunde han vara hjälten när han visade sig avleva. Oleg Gassenko, en sovjetisk rymdingenjör, sa 40 år efter det här att desto mer tiden går, ju mer ledsen blir jag över det. Vi skulle inte ha gjort det. Vi lär oss inte tillräckligt mycket från det uppdraget för att rättfärdiga hundens död. Man tycker att det är ganska hjärteknippande eftersom hon vet ju inte vad det handlar om överhuvudtaget. Och ryssarna har försökt förklara det här med att ja, men hon har ju fått ett namn i historien. Och sådana där saker. Det skiter väl hon i. Hon är inte aning om vad mänskliga historien betyder eller innebär.
Nej.
Så ja, det är lite sorgligt. Det är 4 månader kvar tills fotbolls-VM i England ska börja 1966. Brasilien har nyligen, för 4 år sedan har de vunnit fotbolls-VM.
Mm.
Det vill säga 1962. Och de har vunnit även 1958. Så de har haft Jules Rimet-pokalen i sin ägo i 8 år. Det är alltså VM-pokalen i fotboll då. Den här pokalen har överlevt andra världskriget genom att vice presidenten i FIFA har haft den under sin säng i en låda. Han är italienare, så Mussolinis polis har varit och letat efter och sånt där. Men den har lyckats överleva det där. Nu är det då dags för fotbolls-VM som sagt i England 1966. Och pokalen kommer att ställas ut inför det här VM:et på en utställning för frimärken med idrottsmotiv i London. Ja, jo, men den skulle visas upp.
Så. Ja, det låter så typiskt engelskt bara. Här har vi en härlig utställning med frimärken med idrottsmotiv.
Just det, och vi kastar in VM-pokalen här också. Ja. Ja, det här är ju den här, den är ganska klassisk ju, och mytisk, den här VM-pokalen.
Mm.
Det är inte den nuvarande alltså då. Och det kommer vi förklara här av olika skäl varför den inte finns nu. Det är den här med Nike, segergudinnan som håller upp pokalen där så att säga.
Det är en ståtlig historia.
Mm. Säkerheten tycks dock ha varit lite undermålig på den här utställningen. Det var en 70-årig säkerhetsvakt som var ansvarig. Och gick runt och delade där bland frimärkena. Och sen till slut så blev det lunch. Och då gick han iväg och käka. Mm. Och verkar inte ha haft uppsikt över den här pokalen. För någon tjuv slog till där den 20 mars 1966 och rövade bort pokalen.
Pinsamt.
Pinsamt var det verkligen. För både brittisk polis och det engelska fotbollsförbundet som var ansvariga. Brassarna blev galna. Vad gör ni egentligen? Vi har haft den här pokalen i 8 år utan att den har försvunnit. De kommer få sin beskärda del av att den försvinner också sen visserligen. Men då är det deras eget problem. Det blir stor uppståndelse i världspressen. Och snart så ramlar in ett krav på en lösensumma på 15 000 pund. Plus den här överdelen på pokalen också för att tjuvarna visar att de verkligen har den.
Mm.
Polisen lyckas i alla fall till slut gripa den här personen som har ställt det här kravet. Efter 5 dagar. Men då visar det sig att han säger att han bara varit mellanhand. Jag vet inte vad pokalen är, säger han. Inte en aning. Det var någon som hörde av sig till mig om att jag skulle skicka det här brevet och den här överdelen bara.
Vilken soppa.
Ja, en riktig soppa. Och man har ju faktiskt inte gripit den här personen om det fanns. Alltså den viktiga tjuven. Om det nu är så. Att det fanns någon sån person. Och pokalen är borta fortfarande där då. Och VM närmar sig här. Men efter en vecka... Vi är fortfarande i mars och så himla nära VM är det inte. Den 27 mars, en vecka efter stölden, då är en kille som heter Dave Corbett ute och går med sin 4 år gamla collie. Pickles heter han. Är det roligt där?
Ja, men det är ett bra namn på en collie.
Ja, jo, det är ju. Han är en väldigt söt hund det här med. Pickles springer iväg där i alla fall helt plötsligt och börjar sniffa runt omkring i buskarna. Och Corbett undrar ju då, vad är frågan om håller han på med här? Kom hit när han skulle lägga koppel på hunden precis. Och då ser han att hunden Pickles håller på att rota bland något som är inslaget i tidningspapper. Och när han river bort pappret på det här som det är inslaget i, då ser han något som glimmar och texten Brasilien 1962.
Oh my god. Oh my god. Somebody called the queen.
Nej, så gjorde han inte riktigt. Utan han gick in till frugan och så sa han, jag tror jag har hittat VM-pokalen. Och hon svarar bara, vadå? VM, vadå? Ja, hon var väl inte så insatt.
Nej, just det.
Men han var ju där.
Pickles certainly won't be forgotten, because he's already got a medal naming him Dog Hero of 1966. There was a more substantial prize, almost £5,000 of reward money.
It's all a bit bewildering for Pickles, but for the suddenly world-famous pooch, there's more glamour to follow. The National Sporting Club honored the stolen trophy finders David Corbett and Pickles. Henry Cooper uncovered a special treat for Pickles, but it's turkey or nothing these days. The champ had something to impress David Corbett, though. A reward check for £1,000 presented by the club to Pickles and his owner.
After the game, when we won the cup, we were invited to the reception in London and we drove up to the hotel. The road was completely blocked with people and it had a sort of big balcony outside the front and the team were up there. We went up with them and Bobby Moore picked him up, showed him to the crowd like, and they were, it's really, really exciting for me.
Pickles blev en nationalhjälte på kuppen här. Och Dave Corbett fick en hitlön på, ja, det olika bud här, mellan 3 000 och 5 000 pund. Men han har i alla fall råd att köpa ett fint hus som familjen har bott i ända sedan dess. Och England vann ju sen VM också då.
Ja.
Och Pickles fick vara med på banketten här och han tilläts att slicka på pokalen och han fick kalkon och grejer.
Ja, det är ett kalkon tyckte han om. Annars är det så konstigt att belöna en hund. Du får vara med på en stor märklig fest du inte fattar någonting av.
Ja, men det är samma som... Ja, han fattar inte något av det, men ändå. Bobby Moore, det berättas ju i det här klippet som vi hörde förut, lyfter ju upp Pickles inför publikens jubel där och, ja, och sådär. Det är ändå storslagna scener här.
Verkligen.
Han fick medalj, han fick besöka premiärministern på Downing Street och han fick spela sig själv i en film som hette The Spy with a Cold Nose. Och sådana där saker.
Ja,
och så gjorde han massor med framträdande i tv som vi hörde också i klippet innan här. Och dessutom någonting som han säkert brydde sig om däremot var att han fick hundmat i ett helt år. Gratis, det kanske inte han har något begrepp om i och för sig att det var, men ändå.
Nej, men de gillar ju att äta.
Ja, jo, det är så mycket. Vet man. Och 2006 så gjordes det också en animerad film med Pickles i huvudrollen.
Ja.
Får jag bara skjuta in här också lite intressant fakta om pokalen.
Ja.
Ja.
Droppa lite intressant fakta om pokalen.
Britterna gjorde ju en kopia av den här pokalen i hemlighet. Eftersom man tänkte om vi inte hittar den nu när den är borta, då blir det problem. Så då tänkte de först göra en i fullskaligt guld och ersätta den här försvunna pokalen i hemlighet. Men sen går ju Pickles och hittar pokalen. Och då bör man inte göra en sån massiv guldpokal. Men så tänker man ändå att vi gör en ändå i brons med förgyllt guld.
Tänk om Pickles hade hittat pokalen efter de hade ersatt den. Och så att det här är den riktiga.
Ja.
Då hade ju Pickles och Husse bara fått en kula i pannan istället.
Kanske.
Det här snackar vi aldrig mer om.
Nej. Men den här förgyllda kopian, den använde man ändå mellan 68 och 70 på olika utställningar. För man tänkte väl att vi ska inte göra om det här frimärkesfiaskot när vi ställde ut den där. Så då stod ju den här Schulz-Hermé-pokalen. Utställd då. Schulz-Hermé hette ju den första FIFA-ordföranden som drog igång det här med VM 1930 och så.
Mm-hmm.
1983 dock, då försvinner pokalen igen. Brasilien vann ju VM-guld 1970 och då fick de ju den här pokalen för evigt eftersom de hade vunnit för tredje gången då.
Ja.
Så då stod ju den på brasilianska fotbollsförbundets lokaler. Men försvann därifrån då. Man fick tag på tjuven som hade tagit pokalen och han hävdade då att guldpokalen har smälts ner och gjorts till tackor och sånt där, och det är vad man tror fortfarande. Men när den här personen som hade gjort kopian, bronskopian i fyllt guld, dog 1995, då valde hans familj att auktionera ut den här kopian, vilket skedde då 1997. Utgångsbudet på den här kopian var 20 000 pund och i sitt eget värde i brons så är den egentligen bara värd 1500 pund. Så man tänkte väl att ja, okej, det kanske kan bli 20 000 pund då, utifrån att det ändå, den har ju varit utställd som den äkta och sådana där saker. Mm. Det finns ett, någon form av, jag vet inte, affektionsvärde kanske man inte kan kalla det, men lite större värde än bara sitt eget brons. Men då börjar några envetna budare liksom höja hela tiden. Och familjen som ser det här, de pallar inte med och sitta och lyssna på det här längre. För när de kommer upp i 60 000 pund, då tycker de att det här är väldigt mystiskt. Så de går ut ur lokalen och det bara tickar på hela tiden. Och till slut så säljs den för 254 000 pund. Och då visar det sig att det är FIFA själva som har budat på det här. Och de andra som har tävlat och budat emot är brasilianska fotbollsförbundet. Både FIFA och brasilianska fotbollsförbundet har hört rykten om att i själva verket så är det kopian som blev stulen från det brasilianska fotbollsförbundet. Och det här kanske var en äkta som britterna hade behållit själva.
Vilken soppa.
Ja, eller hur? Men efter en kontroll så visade det sig att det här var ändå kopian. Och den står nu då på National Football Museum i Manchester som jag såg för några veckor sedan när jag var där.
Fint.
Ja, eller hur?
Ja.
Ja, Pickles själv, han dog ju tyvärr 1967. Han hade ju utvecklat en ful ovana att jaga katter och fastnade tyvärr med halsbandet i en gren under en sån jakt.
Åh nej.
Och stöps av det.
Ska vi lite snabbt avrunda. Jag hade lite grejer här om hunden i tro och liknande. Men vi har hållit på ganska länge så jag tar bara två av de grejerna. Och så kanske vi kan ha något framtida avsnitt om tro och skrock och djur i allmänhet kanske.
Mm.
Pudelns kärna är ett begrepp som du använder ofta.
Nej, men jag vet vad det är.
Ja, det betyder ju någonting i stil med den verkliga innebörden av någonting. Att komma till pudelns kärna. Pudel överhuvudtaget är ju ett begrepp som använder. Ja, att pudla, att göra en pudel, att komma till pudelns kärna. Det kommer såklart från Johann Wolfgang Goethes Faust. Faust i sig skulle vi också kunna ha ett avsnitt om. Det är en väldigt intressant litterär gestalt som är baserad på en kanske påhittad tysk 1400-tals astrolog. Men i Goethes version, som är den kändaste, så ingår huvudkaraktären ett avtal med Mefistofeles, alltså djävulen. Om att om du ger mig svaret på världen och hur världen uppkom, alla de grejerna, så får du min själ. Det här är ju klassiskt högmod då, som Faust gör sig skyldig till. Och i en passage i det här verket så intar djävulen då formen av en pudel. Och då kommer det här klassiska citatet: Das also war des Pudels Kern.
Mm-hmm.
Det var alltså pudelns kärna. Och det här att koppla samman djävulen och en pudel, det överensstämmer i alla fall i någon mån med en ganska vanlig vidskeplig berättelse om hundens demoniska karaktär. Vi har ju även Kerberos i antikens mytologi som vakade porten till underjorden. Den omnämns i både Dantes den gudomliga komedin, och det är såklart ett av Herakles stordåd när han tar med sig Kerberos ut från underjorden.
Just det.
Men en annan vanlig uppfattning som jag tycker är intressant, och det kanske vi kan avrunda med då, det är att hunden är synsk. Det finns massa sådana idéer om att åt vilket håll hunden la sig, så kunde man veta om det skulle komma vintertidigt eller sånt. Alltså hunden kunde förutspå framtiden. Och jag har försökt tänka så här rationellt kring varför har hundar kopplats till, samman med den här förmågan att förutspå framtiden. Och jag tänker att det kanske har med luktsinnet att göra. Både luktsinne och den här utmärkta hörseln, så kan ju hundar uppfatta saker som för människor inte finns än. Hundars luktsinne är helt otroligt, och det finns en YouTube-film om det här som jag varmt rekommenderar. Den heter How Do Dogs See With Their Noses? En animation på 4 minuter som är, den är förtjusande, den är ljuvlig.
Mm-hmm.
Och det går igenom det här att, ja men Pickles och alla de här, varför de är så duktiga på att känna pokaler, är därför att hundars luktsinne är otroligt. De har 300 miljoner celler som arbetar med dofter och lukter. Människan har 5 miljoner. Och deras nos då, de kan känna olika dofter med olik, alltså nosborre, hål i nosen.
Nosborre?
Som det heter.
Just det, det är vedertagna begreppet.
Ja, jag är veterinär utöver min spetskunskap inom historia. Och jag menar, det finns massa såna här grejer som att de andas ut och in genom olika delar av nosborren också. Så att de är helt fantastiska på det här. Vad det innebär är att hundars starkaste sinne existerar i tid på ett annat sätt än vårt starkaste sinne gör, nämligen synen. Vi ser det som händer här och nu.
Mm.
Men en hund, när den befinner sig på en plats, den upplever historien på platsen. För den känner vad som har hänt. Den känner vad som har skett där, vilka som har varit där. Den upplever mycket starkt allt som händer nu. Den tar in alla de här dofterna. Och även med vinden så kommer alla intryck om saker som ska komma snart. Väder som ska skiftas, fiender, faror som kommer. Det är väl inte helt otroligt ändå att den där förmågan att vakta, att vara alert, att börja skälla långt innan människan kan se någonting, kan sammankopplas med en uppfattning att,
nej, verkligen inte,
hundskrället är synskt.
Nej.
Men ett bra samarbete hund och människa i, vad sa vi, 45 000 år eller 16 000 år eller 12 000 år eller hur länge vi nu hållit på.
Mer än 12 tror jag.
Ja.
Ja, det kanske är en förenkling som blir värre än Herman Lindqvist, men det är men det finns i alla fall kopplingar. Skål.
Då var det dags för hatten, och om vi har räknat det rätt så står det 4-4.
Spännande.
Ja.
Först till
7.
Okej.
Och det här går ju då ut på att vi ställer en historisk karaktär inför rätta. Vi har, ja, åtminstone ursprungligen var det så att vi drar ett namn och en hatt. Och sen är någon av oss då åklagare eller försvarsadvokat. Och nu har vi, igår drog vi fram namnet Karl X Gustav.
Ja, vi satt på ett fik i Gamla stan och
Just det, drog efter nyhetsmorgonäventyren där. Mm. Och då så blev jag åklagare. Och Karl XI och Gustav är ju då Sveriges kung mellan 1654 och 1660.
Just det. Vi brukar driva med hans rondör i den här podden. Mm,
och då har du sagt att det får man absolut inte göra i det här. För då blir man, och jag var ju med på det från början. Men jag tycker att det är ett karaktärsdrag som skulle kunna hålla sig mot honom eftersom han ser till att dö av det här. Och det är oansvarigt och, ja. När man är kung och sånt där. Men det får man ju inte säga nu.
Vill du börja?
Mm, okej. Okay. Nu börjar vi här igen. Jaha. Karaktärsdrag som sagt, till exempel han är fåfäng, han är slösaktiga excesser håller han på med, i massa utsvävande superier, och han har fester där det skjuts salut inomhus, man hör själv vad det här är för människa. Ur gapet på förgyllda statyer av lejon så flödar det vin som han dricker kopiösa mängder av, och han är snårstucken och han tycker om massa bling-bling som man lägger ofantliga summor på, kläder och det är festande, och det här alltihop samtidigt som den förkrossande majoriteten i Sveriges land lider av umbärande och elände, och Karl XI och Gustav måste symbolisera de här orättvisorna.
En orättvisa som var väldigt tydlig i Sverige under 1600-talet, det var adelns ökande inflytande. Där kan vi snacka om excesser. Och det väljer jag ändå ge en liten fjäder i hatten för Karl XI Gustav, även om det är hans son Karl XI som genomför den verkliga reduktionen då man tvångssäljer adelns gods tillbaka, så är det Karl den tionde, pappa Kalle, som drar igång med det här. Fjärdepartsräfsten är hans grej. Han, en fjärdedel av alla bidrag adeln hade fått de senaste decennierna tillbaka. Den ska kronan ha nu. Viktiga gods som försvaret eller som kronan behöver, tillbaka. Och reduktioner är toppen. Reduktioner innebär mer pengar för att stärka Sveriges förvaltning. Någonting vi har nytta än idag. Och ja, man kan sälja gods till bönder. Det är toppen. Och vi får inte någon adel som har den här väldigt mäktiga, destruktiva makten.
Det är okej att stjäla saker och ting helt enkelt tydligen. Framförallt så var det här en krigsgalning utan dess like. Han börjar, det första han gör det är att pejsa fram ett anfallskrig med Polen 1654. Polen är då stukat och försvarat redan innan efter krig med Ryssland och så. Och inbördes uppror. Då hugger den här Karl XI och Gustav till som en blodtörstig gam. Och ger sig in i Polen. Och det här kriget har ju beskrivits i polska sammanhang som en syndaflod. Likt en gräshoppsvärm så dör svenskarna fram och förstör kyrkor och kloster och bränner och våldtar och sprider skräck omkring sig. Och ändå kör de fast och lyckas aldrig få till något avgörande, utan det här kriget bara mal på. Obarmhärtiga kvarnar, krigets kvarnar som maler här. Och när ryssarna sen då anfaller Finland och Baltikum, då visar han ett uppenbart ointresse för att skydda de här områdena, fast de borde skyddas från Sverige då. Och det kommer viss kritik från olika håll, men det är bara stunt där, nej. Och Peter Englund har beskrivit det här väldigt ingående också.
Karl den tionde Gustav gick över lik. Det håller jag med om, det är ett karaktärsdrag som han har. Vet vem som också gick över lik? Det gjorde nästan alla andra kungar under 1600-talet. Alltså, det här ligger ju i arbetsuppgiften att vara militär ledare i en verklighet där kriget bara är att acceptera. Han har ju fått sin skolning under 30-åriga kriget. Ska en kung vara militärt skicklig? Han är militärt skicklig. Det finns väl få som skulle argumentera för att Karl XI Gustav var helt oduglig på att leda trupper. Han gick ju med sina trupper över Fyn, där den danska armén besegrades. Gick över Stora Bält, överraskade Danmark. Vilket, som vi alla ledde fram till freden i Roskilde. Det var jättebra att Sverige fick Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän. Det är väl toppen. Att det sen då skedde på ett inte så okej sätt, det tycker jag snarare ska förklaras med tiden och dess förväntningar på en kung.
Ja, men då är det så här att man måste ifrågasätta klokheten i det här. Det här är ju totalt bedrövligt och alltså det är dumdristigt gjort av honom. Han riskerar ju hela Sveriges självständighet. Genom att om den svenska armén drämmer igenom isen, då kommer ju vi förlora allting och utradera Sverige som en självständig enhet. Och den gör, han tar det beslutet som en egoist som han är, helt enkelt. Och det tycker jag är dåligt. Det har jag alltid tyckt att det var väldigt korkat gjort av honom, även om det funkar. För det var ju en chansning som inte är värd att ta.
Friskt vågat, hälften vunnet. Carl den 10 Gustav, skurk eller hjälte? In och kommentera på Facebook-sidan. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat.
Tack så mycket. Ha en bra vecka.
Hej då med er.
Hej.